Det är bra att ha ett litet stöd för utkast och sådär. När man var yngre då behövde man inte ha så mycket. Utan då kunde man hålla det i huvudet alltihop. Men ju äldre man blir så... Jag vet inte, det är fullt här inne. Så det får inte plats så mycket mer, verkar det som. Det är roligt att vara här igen. Jag kommer att tänka på en sak här när Håkan läste inledningen. Det tillhör inte egentligen med en predikan, men han läste om att Jesus säger att porten till livet är trång. Jag har en mycket god vän i Alliansmissionen, en pastor. Han heter Hans Andersson och han berättade för mig för ett tag sedan att han för några år sedan predikade över den här texten. Och då talade han också om att porten till den breda vägen, den är vid. Och då fanns det en gammal kolportör som satt nere i salen och lyssnade. Och då hävde han upp sin röst och sa, det är inte sant, det finns ingen väg till den, det finns ingen port till den breda vägen. Och jag tänkte på det där, han hade rätt. Det finns faktiskt ingen port att gå in på till den breda vägen, för vi är på den ifrån allra första början. Så är det. Så vi behöver gå in genom den trånga porten för att komma till livet. Jag ska läsa en text här ifrån Matteus evangeliet 16 kapitel. Det är den här dagens text faktiskt. Vet ni vad det är för dag i kyrkoåret idag? Apostel. Det var någon som visste det, ja. Vem var det? Apostlardagen är det, ja. Men jag ska inte tala om apostlarna, men det var roligt att se att ni visste om det. Matteus evangeliet 16 kapitel vers 13 till och med 20. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Amen. Herre, öppna våra hjärtan och våra sinnen för ditt ord. Hjälp oss att förstå vem du verkligen är, och att vi kan förhålla oss till det. Vi ber i ditt eget namn. Amen. Ja, en predikan ska ju ha en inledning. Och då börjar jag med inledningen. Bland gamla testamentets profetiska böcker så har vi bland annat Daniels bok. Daniel var en av de unga män som utav Nebukadnessar föddes till Babel efter det att han hade besegrat Israel. Han hade omringat Jerusalem och så förde han bort en massa folk därifrån. Det var omkring år 606. Och efter vad jag har läst då så skulle Daniel vid den tiden ha varit omkring 14 år gammal. Antingen var han av kunglig släkt Daniel eller var han av adlig släkt, vilket det vet inte jag. Det som kännetecknade Daniel och ytterligare några utav hans kamrater som kom dit, det var att de ville inte dagtinga med sin tro på Gud. Utan de ville leva i renhet inför Gud, kosta vad det kosta ville. Han vägrade faktiskt att vika av ifrån sin tro på Gud, i att hålla allt det Gud hade befallt. Och genom det så äventyrade han faktiskt sitt liv. Har ni inte läst Daniels bok så gör det. Det är en väldigt spännande bok. Hans trohet mot Gud ledde bland annat till att han fick förmedla budskap från Gud. Han blev en profet. Vid ett tillfälle fick han en syn som syftade på ändens tid. Och jag ska läsa några versar ifrån Daniel 7, vers 9 till och med 13. Så här skriver Daniel. Medan jag ännu såg på detta blev troner framsatta, och en som var gammal satte sig ner. Hans klädnad var snövit och håret på hans huvud var som ren ull. Sedan fick jag i min syn om natten se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska tas ifrån honom, och hans rike ska inte förstöras. Den här profetian och andra profetier i Gamla testamentet gav Israels folk hopp om att en messias, en räddare, en smord av Guds smord skulle komma och återupprätta Guds utvalda folk. När Johannes döparen, cirka 630 år efter Daniel, predikade i Judeens öken och döpte folk till omvändelse, fick han frågan: är du den smorde? Är du den messias som skulle komma? Och han svarade ju nej. Men Johannes sa: det finns en som står mitt ibland er, som är så mycket större än jag, att jag inte är värdig att knyta sandalrimmarna på hans fötter. Och han ska döpa er i helig ande och eld. Och några dagar efteråt, så när han ser Johannes, alltså ser Jesus komma, då pekar han på honom och säger: där är Guds lam som borttar världens synd. Så Johannes avslöjade med andra ord i sin förkunnelse att den messias som ni tror och hoppas att jag är, men inte är, han finns redan mitt ibland er, fast ni inte känner honom. Och efter att Johannes har blivit dödad så fortsätter Jesus sin förkunnelse och sin tjänst inför Gud. Och han gör alla de under som jag tror att ni känner till. Och ändå, fastän denna längtan finns hos människorna, fastän det här bevisen hos Jesus på att han är messias finns det klart och tydligt, så tror inte folk på honom. De flesta gör inte det i alla fall. Och vid det här tillfället så frågar alltså Jesus sina lärjungar: vem säger folk att jag är egentligen? Och då får han de här svaren. Ja, en del de tror att du är Johannes döparen som har återuppstått ifrån de döda. En del tror att du är Elia. En del tror att du är någon annan utav profeterna. Och då säger Jesus, men ni då, vem tror ni att jag är? Och Petrus ger det här svaret, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus är Guds moder. Jesus är Messias. Vad betyder det egentligen? Vad kan vi tillägga mer till det här för att människor i vår omgivning ska kunna begripa vem man är? Ja, vi kan låta Jesus själv ge svaret. Alltså han som är vägen, han som är sanningen, han som är livet. Han som är den som leder till Gud. Han ska få ge svaret. Och då säger Jesus så här i Uppenbarelsebokens 22 kapitel, den 13 versen. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Här, mina vänner, talar vi inte om vem som helst. Ibland tycker jag att det blir lite banalt när jag hör kanske speciellt ungdomar som vittnar och säger Jesus är min kompis. Jag tycker det är lite urvattnat. Eller när man i böner hör hur vi många gånger skickar Jesus som vår springspojke runt om i bygden där vi bor och över hela världen. Vi ber honom att han ska göra så väldigt mycket. Som om han vore vår tjänare och vi hans herrar. Och så är det ju tvärtom. Han som är A och O. Han som är begynnelsen och änden och har all makt i sin hand. Han har ju faktiskt befallt oss att som hans lärjungar gå ut och göra alla folk till hans lärjungar. Han har befallt oss att förkunna evangelium. Och han har sagt att ni ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och så vidare och så vidare. Större ting än ni har sett mig göra ska ni kunna göra. Varför det? Därför att han är A och O. Han är begynnelsen och änden. Han är den som har all makt i sin hand. Och vi behöver inte tveka över att han har makt och låta sin kraft verka genom oss. En kraft som räcker till allt det som han ber oss om att göra. Hur vet vi det? Ja, vi vet det genom Guds eget ord. Och vi vet det genom det som har hänt under den tid som ligger bakom sen Jesus uppstod från de döda. För överallt där hans kyrka finns och hans ord förkunnas i ande och sanning. Där sker just det som Jesus sa skulle ske. Om vi tar exempel från Gamla testamentet. Om vi då tänker på Daniel till exempel. Som vågade sitt liv för Herren. Hade Herren makt att bevara honom? Ja, visst hade han det. Han hade makten att tillsluta lejonens gap. Och han hade makt. Inte att utsläcka eldens hetta. För det gjorde han inte, har ni tänkt på det? För de män som skulle kasta in Sadrak, Mesak och Abednego i den brinnande ugnen, de omkom själva i det arbete de gjorde när de skulle kasta in dem i ugnen. Så hett var det. Men Gud hade makten att göra undret så att lågorna inte hade någon makt över de här männens kroppar. Han släckte inte elden, men han gjorde ett ännu större under. Jag kom idag att tänka på berättelsen om Gideon. Det kanske ni känner till väl. Det var en intressant man. Han ansåg att han inte kunde göra någonting egentligen. Men så får han budskapet ifrån Gud att han är utvald. Och det här gäller ju oss allihop. Ni kanske sitter här och en del av er, eller kanske allihop, tänker ja, jag kan ju inte så mycket. Men Herren säger till er, jag har utvalt er. Det beror inte på er, utan det beror på min makt och min kraft. Och Gideon skulle bli härförare för Guds armé. Han skulle gå ut emot midjaniterna och besegra dem. Amalekiterna var det också. Och när han står där på stridsfältet efter en hel del, det finns mer att läsa om det här med ullen, ni vet, Gideon, han prövade Gud, kan det verkligen vara din vilja att jag ska göra det här? Och Gud bevisade det klart och tydligt för honom. Så står han där på stridsfältet och han har med sig 32 000 man, Gideon. Då säger Gud till honom, det är för många. För att om ni segrar över midjaniterna och amalekiterna, då kan folket säga att det var vi som gjorde det i egen kraft. Så säg till alla som är rädda att de går hem. 20 000 man gick hem. Eller var det 22? 10 000 man blev kvar. Det var alltså... inte så många som blev kvar sen. Men räckte det då? Då säger Gud, det är för många fortfarande. Låt dem gå ner till bäcken och dricka vatten. Alla som tar vatten i handen och för det till munnen, de ska jag ge åt dig. Och tillsammans med dem ska ni besegra amalekiterna. Hur många var det som blev kvar? 300 blev kvar. Och så säger Herren på ett annat ställe i sitt ord att han gör under genom få lika väl som genom många. Gud har makten i sin hand. Alltså det finns ingenting som han ber oss om som inte han har förmågan att hjälpa oss att utföra. I Johannes evangeliets första kapitel, där står det om att Jesus, att han i begynnelsen var hos Gud och allt det som skapades blev till genom honom. Och i Efesierbrevets första kapitel, där skriver Paulus att hans brev för Efesierna och för naturligtvis allt Guds folk under alla tider, det var att de skulle få sina ögon öppnade för den väldiga kraft som Gud har till sitt förfogande för att verka genom oss. Och när vi läser så ser vi att det är uppståndelsekraften som Gud har i sin hand och kan kanalisera genom oss. Och då vill jag påstå, det finns ingen större kraft än uppståndelsekraften. Kommer vätebomber, kommer vilka bomber du än vill, vilken kärnkraft du än vill prata om. Det finns inget som är större än uppståndelsekraften. För genom den ska Gud en dag inte bara låta döda uppstå, utan han ska skapa nya himlar och en ny jord. Det är fantastiskt. Det finns ingenting som hindrar Gud från att använda oss till det han vill använda oss. Nu tillbaka till det här som jag sa i början och hoppas att inte ni uppfattar allt för negativt. Att jag tycker det är lite konstigt när kanske man begränsar sig till att säga att Jesus är min vän eller han är min kompis. Det är såklart att vi får ha den tanken också med i det hela. Men han är så jättemycket mer än det. När lärjungen Thomas möter den uppståndne Jesus så säger han inte, men käre kompis, vad roligt att du lever. Utan han faller ner inför Jesus och säger, min Herre och min Gud. Och Johannes, lärjungen, som ju vandrade med Jesus i många år, och vi vet att han på ett särskilt sätt upplevde sig själv i alla fall närmare till Jesus än kanske de andra lärjungarna. När han pratar om sig själv så säger han, den lärjunge som Jesus älskade. Och han hade många gånger, tror jag, lutat sig emot Jesu bröst under tiden som han var en lärjunge här nere. Men när han i Uppenbarelseboken skriver om sitt möte med den uppståndne och förhärligade Jesus, då skriver han, när jag såg honom föll jag ner som död vid hans fötter. Det har vi aldrig gjort inför någon kompis eller någon vän. Jag kan inte tänka mig att någon enda av oss ens skulle ha tanken att vi skulle falla ner som döda inför kungens fötter. Men han, som är Messias, han som är A och O, han som är begynnelsen och änden, inför hans härlighet, inför hans helighet och makt, så är det annorlunda. Jesus är alltså inte bara begynnelsen, den genom vilken allt har blivit skapat, utan han är ju också den som är änden. Allt har ett slut. Mänskligt sett. Och en dag ska vi också komma till vägens slut. Vägens slut. Och om vi går den smala vägen, den vägen som är Jesus själv. Ja, där vid vägens slut står han. Som är A och O. Begynnelsen och änden. Och då läser jag en gång till ifrån Daniels syn. Jag såg en som liknade en människoson som kom med himmelens skyar. Och han närmade sig den gamla och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska tas ifrån honom. Och hans rike ska inte förstöras. Så skrev Daniel alltså. När Johannes, Jesu lärjunge, omkring 700 år senare skriver om sina syner i Uppenbarelseboken, då skiljer det sig inte ifrån det Daniel såg. Utan det finns med. Det finns saker och ting som är mer detaljerade i Uppenbarelseboken. Men rent andligt sett så är det detsamma. Tyvärr är det mycket i Uppenbarelseboken, tycker jag, som jag själv har väldigt svårt att förstå. Men det finns saker som inte... Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, två saker då. En sak är den att den sista tiden kommer att bli en väldigt svår tid. En tid som inget släkte på jorden innan har sett. Så mycket nöd och vånda ska gå fram över vår jord. Ingen av oss har någon önskan att behöva gå igenom det som Johannes beskriver. Men det kommer en generation som kommer att få utstå det. Jag tycker alltid att det är svårt att säga här eller här eller här är vi i förhållande till tideräkningen. Så här nära slutet är vi. Jag vet inte om det. Men jag tycker ju att det verkar som att vi har kommit väldigt långt. Så mycket utav det som håller på att hända idag visar ju på att det måste vara nära slutet. Vi är väl inte uppe i 8 miljarder människor än. Men det dröjer inte så väldigt länge innan vi är 10 miljarder. Och vi lever i en värld som inte har oändliga resurser. Det är ju lätt att räkna ut att om 10 stycken människor håller på att äta på ett äpple som egentligen skulle vara tillräckligt för en, så kommer det ta slut ganska fort. Och när vi ser idag hur tydligt som helst hur klimatet håller på att förändra sig. Inte alls länge sedan jag hörde någon säga att Italien om inte allt för många år kan vara en obeboelig plats egentligen på grund av hetta. Jag vet inte, vänner. Men jag tycker att jag kan se att tidsåldern närmar sig sitt slut. Och i slutet där kommer det att bli besvärligt. Men när vägen är slut, då står han där som är A och O. Begynnelsen och änden. Och så ska allt det onda och allt det djävulska fullkomligt utplånas och ersättas med frid, rättfärdighet för evig tid för Guds folk. Hur är det man sjunger i en sång? Det är värt att löpa på vädjobanan här. Varför då? Jo, för att Jesus är den som leder till frid och frälsning och evigt liv. Jag skulle väl tro att alla vi som sitter här idag, om vi får frågan, vem är Jesus? Att vi skulle ge samma svar som Petrus. Ja, Jesus är Messias. Han är den levande Gudens son. Och kanske någon skulle säga, han är min frälsare. Han betyder allt för mig. Han är mitt liv. Och vi bekänner att Jesus är A och O, begynnelsen och änden. Att han har all makt i himmel och på jord. Vi bekänner detta med vår mun, men nu ska jag ställa den här frågan till dig och hoppas att du kan ta emot den. Vi bekänner det här med vår mun, men vad säger vårt liv? Vittna vårt liv med samma ord inom citationstecken som vår mun. Är han allt för oss? Under ganska många år så hade vi i Falköpings alliansförsamling ett medlemskort. Ja, inte ett, utan vi hade medlemskort som vi delade ut till de som ville bli medlemmar. Och jag tror att vi upphörde med dem någon gång under 90-talet. För sen, åtminstone sen jag kom tillbaka till Falköping 94, så har vi inte haft några att dela ut. Har ni medlemskort förresten? Nej. På baksidan utav korten så stod några rader som manade till eftertanke. Och jag ska läsa vad det stod för er. Hur stark vore den inbördes kärleken i församlingen om alla älskade den lika mycket som jag? Vilket anseende skulle församlingen ha om alla levde och handlade som jag? Hur stor vore tillslutningen på de olika mötena om alla deltog som jag? Hur skulle främlingar trivas på våra möten om alla bemötte dem som jag? Hur vore det på våra bönemöten om alla deltog i bönen som jag gör? Och längst ner stod följande text: alltså ska var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv. Vi säger med våra ord att Jesus är Messias. Vi säger med våra ord att han är det väsentligaste utav allt för oss. Men säger våra liv detsamma? För ett tag sedan var Alvi och jag på en RPG-resa till Vadstena kloster. Har ni varit där? Ingen? Jo, någon har varit där. Några stycken har varit i Vadstena kloster. Där i klostret så fanns det en bön inristad som var skriven utav den heliga Birgitta. Och den bönen grep tag i mitt hjärta. Och i slutet utav min predikan ska jag dela den med er. Så här bad hon: o Herre, kom snart och lys upp natten. Så som döende längtar, så längtar jag efter dig. Säg min själ att inget händer utan att du tillåter det, och att inget som du tillåtet är tröstlöst. O Jesus, Guds son, du som stod tyst inför dem som dömde dig, håll tillbaka min tunga till dess jag fått besinna vad och hur jag ska tala. Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Vårdligt är att dröja och farligt att gå vidare. Så uppfyll då min längtan och visa mig vägen. Jag kommer till dig så som den sårade kommer till läkaren. Giv, o Herre, mitt hjärta ro. Den bönen grep mig. Jag tyckte att den talade om fullständigt beroende av Jesus och en fullständig förtröstan på honom. Vart går din väg, min vän? Vem går vid din sida? Är det bara en kompis? Någon som du inte nödvändigtvis behöver ha med dig överallt, utan klara dig utan längre eller kortare tid? Eller är han som går bredvid dig Messias, den levande Gudens son, han som är begynnelsen och änden, som har all makt i sin hand? Han inför vilken du har kapitulerat och sagt: du ska vara hela mitt liv. Hela mitt liv vill jag tjäna dig. Inte bara med ord, utan med mitt liv.